dags det programmet Radiocoachen som sänds här på av egen kraft i samarbete med Betongfabrikens coworking-kontor. Jag som är programledare till Radiocoachen som också kallas Coachen av livet heter Sandra Rosén Larsson. Så välkomna! Radiocoachen är alltså ett program på webbradiokanalen av egen kraft och som certifierad coach arbetar jag med att se människors potential och ofta även med att få dem att se potentialen i sig själva. Och vad kan vara viktigare just nu än att få människor att lyfta fram sina goda krafter hos både sig själva och i samhället. Ett syfte med coaching är att skapa en god miljö där klienten kan se och utforska sina dilemman och faktiskt se och säga sanningen. Därefter kan man identifiera och vidta autentiska handlingar. Men det kan vi också göra i vardagen och det är därför det här programmet som underrubrik har coachad av livet. För att vi måste ju inte alltid gå till en coach för att lära oss saker. Och min mening är att det är mycket bättre om vi lär oss av de små läxorna hellre än att vänta tills det blir stora smällar i livet. Min passion är såklart att stödja andra att leva ett liv med mening och utan ånger. Och ett liv där du har identifierat dina ditt syfte och bidragit med dina förmågor och njuter av din värdefulla tid här på jorden. Det som skapar mest harmoni är, tror jag, att vara medveten om sina värderingar och intentioner och då också kunna vara koherent och ta viktiga när man tar beslut och gör vägval i livet. Så mina program kommer handla mycket om hur du sätter upp roliga och efterlängtade mål med lite stänk av glamour. Vi kommer också prata om hur du kan använda dina sex livsenergier. För visst är det så att inte bara jag som ofta skyller på att jag inte har haft tid eller pengar eller ork för att nå något av mina mål. Detta är väldigt sällan sant och istället handlar det mer om hur jag har valt att fokusera min energi. Och är du lite nyfiken på vilka energier som finns så rekommenderar jag dig att lyssna på kommande program. Då kommer vi prata lite mer om det. Men tre av dem har jag redan nämnt, alltså tid, pengar och fysisk styrka. Men alldeles strax ska jag presentera och välkomna min första gäst, Ann Jangsell, som sitter på andra sidan jorden. Så att innan det så ska vi lyssna på en låt som Ann har valt och som heter Up Where We Belong med Joe Cocker bland annat.
Live their life him behind. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lifts us up where we belong, where the
Välkommen Ann.
En passande låt
som du valt, som har verkligen tagit dig från botten till toppen skulle jag vilja säga.
Botten till toppen, ja, jag blev lite rörd faktiskt när vi lyssnade på låten. Jag och min man, vi hade den här låten när vi gifte oss. Och vi hade vår bröllopsmiddag och jag hade bokat i smyg utan att han visste om det. En middag på en helipad. Alltså en helikopterplatta uppe på ett av våra höga skyskrapetorn här i Doha, Qatar, Mellanöstern där vi bor. Och när vi stegade upp på helipad, helikopterplattan, så lyssnade vi på den här låten. Och en örn cirklade kring skyskrapen. Det var riktigt häftigt. Jag hade inte fixat det själv. Det var nog någon högre kraft helt enkelt. Så jag blev lite rörd när vi lyssnade på låten.
Ja, helt klart en högre kraft som var delaktig där och då.
Absolut, och alltid.
Ja, visst är det så. Jag har ju bjudit hit dig för att jag hade glädjen att lära känna dig i Almedalen för ganska många år sedan nu. Och jag minns fortfarande den gången vi sågs. Vi hade pratat på telefon massa gånger innan. Men jag minns vilken energi du utstrålade första gången vi möttes. Och det kommer jag nog aldrig glömma. Du har en fantastisk förmåga att ta människor och se dem och bekräfta dem, tycker jag.
Tack snälla.
Och det är inte därför du har blivit hitbjuden, utan det är för att du har... I min mening verkligen låtit livet coacha dig på flera olika sätt. Och jag tänkte att vi kunde börja om du vill. Idag som jag så är du affärsutvecklingschef på ett företag i Qatar.
Och du bor
alltså i Doha.
Exakt, jag bor i Mellanöstern i Qatar. Ja. I Doha. Och jag jobbar som business development director på ett bolag här i Qatar som heter Ark Group. Och ja, det är spännande hur livet blev liksom.
Det var inte riktigt så när du en gång berättade för mig vad du var för, det är 9 år sedan nu va?
Ja, det blir snart 9 år sedan. Fredag den 13 april 2012 så förändrades livet. Ja, det är sant faktiskt. Alltså, jag brukar beskriva det som att jag var i sorts... faktiskt med ett locked-in-syndrom och gick och liksom letade efter mig själv. Det var som att jag befann mig på någon sorts månlandskap liksom. ett vakuum. Du vet, som ett svart hål. Jag var insugen i ett svart hål och liksom, ja, fann ingen bot, ingen bättring. Jag visste inte riktigt vad det var som, jag visste ju vad det var som var problemet, det visste jag ju. Men jag hade liksom inte kraft att ta mig ur mitt problem. Som i mitt fall så var det ju alkohol liksom, som var problemet. Eller ja, det var ju jag som var problemet. Jag hade inte kraft liksom. Jag hade inte min högre kraft. Och visste inte liksom. Ja, och någonstans livet, alltså finns ett uttryck liksom, ja, livet det blir som det blir. Fast jag har lärt mig genom de här åren som har gått nu snart 9 år att det blir som det ska. Det blir som det ska. Som det är tänkt liksom, om vi vågar och släppa taget liksom. Och hoppa ut genom det där villighetsfönstret liksom, som ger hopp och kraft om vi törs.
Just det. Kan man säga också att du kanske hade kraften men att du inte riktigt fick tag i den förrän senare?
Ja, alltså, för det är nämligen så här, liksom, det är så lurigt med en beroendesjukdom. För att den kan ju drabba, alltså den är otroligt demokratisk. Men beroendesjukdom är ju demokratisk. Den drabbar alla. Den kan drabba liksom kungahus som en gatsopare. Alltså det finns ingen pardon, det finns inget förlåtande liksom. Det drabbar alla urskillningslöst. Och man kan liksom inte hjälpa det.
Nej. Precis, men du, vad tror du att det var som fick dig på något sätt att ta tag i situationen där och då för 9 år sedan?
Alltså jag tror ju, alltså, det hade ju varit, alltså, jag kom ju från en bakgrund som är liksom högsta grad normal och lycklig och fin liksom. Så jag kan ju inte skylla på en dålig barndom eller mina föräldrar hade problem eller mina syskon. Nej, utan det var ju liksom, det var ju hur bra som helst. Liksom en superkärleksfull bakgrund och uppväxt och liksom omtanke och, ja men du vet, allt det där va. Men jag tror att jag liksom någonstans var född med sjukdomen. För första gången som jag drack så var jag 13. Jag var ju väldigt, väldigt ung när jag provade första gången. Då tyckte jag ju inte alls att jag var så ung. Då tyckte jag att jag var stursk och stor liksom. Och tuffa an sådär i sjuan. Och liksom med mina kompisar. Vi skulle gå på Folkets park i Småland där jag bodde. Och vi delade på, jättemånga människor delade på en flaska vin. Och jag kände liksom att jag blev extra allt. Alltså det var inte så att jag var en fegis som behövde liksom, behövde hjälp att bli någon annan. Utan det var bara att jag blev ännu mer.
Liksom.
Jag blev bara så här fantastisk. Och jag har liksom alltid varit en utåtriktad person och glad och sprallig. Ja, men som den som du känner idag. Den som du träffar i Almedalen, det är nog den lilla flickan Ann som försvann lite grann. Liksom. För det är det som händer, man försvinner långsamt liksom, och blir kidnappad. Men i början så hade ju jag liksom några större bekymmer och problem vad jag såg. Liksom. Men det är klart att sjukdomen tog mig på en gång. Och jag tror att det är så, liksom, att delvis är det ju genetiskt liksom, att det kanske finnas bakåt i släkten. Men sen också är det nog att man kan liksom, på något vis anamma det där beroendet själv. Liksom. Så att jag var nog en gladis som bara festade och hade kul. Och samma sak i gymnasiet, liksom, man festade fast alla andra såg att jag hade bekymmer och problem, men inte jag själv. Och ja, min bakgrund är ju drama och teater. Det är ju min utbildning, så är det ju teater. Teaterutbildningar. Och i den världen var det ju så någonstans också så accepterat liksom att partaja och dricka rödvin och repetera och liksom, du vet, i den världen, det var ju inte så att jag var en arkitekt som var tvungen att rita raka linjer direkt. men så att det var liksom så där, det var, jag tror att det blev så accepterat. Och sen också när jag sadlade om från teatervärlden liksom in i medievärlden, och det var ju också så oerhört accepterat liksom, med en sån representationssväng, liksom i mediasväng. Men alla givetvis såg ju att jag hade problem, såklart, utan jag själv. Utan jag tyckte bara att liksom, jag var ju så, vad ska jag säga, för mig, så jag skyllde allt på alla andra och såg inte liksom, tog inte ett eget ansvar. Ja, och det är ju ganska symptomatiskt liksom.
Du hade också en talang som gjorde att du tog det ganska långt med, trots ditt beroende, kan man säga.
Jo, men det gjorde jag ju. Alltså, jag hade ju en fallenhet, och det tror jag också handlar väldigt mycket om min bakgrund i teaterbakgrund med mina utbildningar. Liksom att jag hade den där talangen att vara utåtriktad och liksom kunna, du vet, se hur min omgivning var och liksom anpassa mig väldigt mycket efter den. Så nej, men jag blev ju framgångsrik i mitt liksom yrke inom media, som mediasäljare. Mm. Och du vet, jag fixade alla mina budgetar, alla mina mål och liksom blev en stor liksom, alltså det gick ju jättebra. Och jag tror att det var det som kanske gjorde också att jag lät hållas. Mm. Liksom att nej, men hon har ju problem, men hon drar också in ganska mycket pengar. Så ja, jag tror att det fanns ett överseende liksom med hur jag var. Och det skyllde jag ju inte på dem, absolut inte. Jag var ju otroligt duktig på att dupera, såklart. Och manipulera, som man blir. Liksom.
Men det var någonstans där som även din arbetsgivare började tycka att det gick lite för långt, tror jag.
Ja, absolut. Min arbetsgivare för många år sedan, alltså det här var ju någonstans 2005, som det började, liksom, då började det skava, liksom, att då började det bli problem och jag började bli uteblev från jobbet på måndagar och ibland tisdagar, men du vet sådär, va? Och folk började få upp ögonen och mina kollegor blev ju oerhört oroliga. För att jag var ju omtyckt liksom, och tyckte de ville ju mig väl. Och jag, liksom, där började någonstans att bli ett problem. Och de ville ha första gång, eller vad heter det, första dags intyg om man är sjuk. Men det lyckades jag ju då i många fall dupera bort och strunta i och gå till någon annan doktor och så vidare istället för företagsläkaren. Och då jobbade jag ganska, alltså i mediasverige, dåvarande mediasverige, ja, det är väl fortfarande liksom en av de största mediehusen. Så jag hade ju bra uppbackning liksom vad gäller sjukvård och liksom den. Det var ju inte så att jag jobbade något litet privat liksom familjebolag, utan det var en av de största i mediasverige. Men sen fick jag ett ultimatum 2005 och det var att antingen så följer du med och tar en behandling eller så får du ju gå. Liksom. Och då är ju klart att jag var så, vad ska man säga, alltså jag hade ju någonstans förlorat mig och tyckte att jag var så personifierad med mitt arbete så att jag blev ju livrädd av tanken på att inte ha mitt jobb, så då tog jag ju en behandling. Men, och det gick ju hur bra som helst. För jag var ju skådespelare och kunde ju segla igenom den där behandlingen utan problem och säga nej, men jag, absolut inga problem. Men sen det som hände när jag kom ifrån den skyddade världen, det var att jag trillade dit igen. Och det gjorde ju också att jag blev av med jobbet. Och det var ju som att slå undan benen liksom. Då blev jag alltså visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. Jag var ju jag tror ju livet var över. Och var ju givetvis väldigt arg förstås. Ja. Tyckte jag, jobbet, hur kunde de? Och det kan jag ju se nu idag. Nu idag så har jag ju gått tillbaka liksom till de människorna. I den mån jag kan liksom. Och försökt göra mina amends, liksom göra mina gottgörelser liksom. Och lyssna på deras sida av saken liksom. Men sen då blev det ju ganska tufft liksom, och då gjorde jag någon sorts geografisk flykt och flyttade till Gotland. Träffade någon karl och gifte mig och du vet. Det är sådana där saker som jag gjorde. För att liksom, jag trodde att jag hela tiden skulle bli räddad av någon annan. Och det blir man ju inte. Man blir ju aldrig räddad av någon annan om man inte vill det själv liksom. Mm. Så det var, ja men då gjorde jag en så kallad geografisk flykt och flyttade från Stockholm till Gotland. Och det gick ju inte så bra kan man ju säga. Jag träffade ju på en felaktig figur får man ju lugnt säga som inte alls var så jättesnäll.
Nej.
Och det är också en sån här, det är märkligt hur man fungerar. Jag tänker på hur jag resonerade innan. Med just kvinnor som hamnar snett, liksom med förhållanden, relationer som är våldsamma och sådär. Och så jag sa liksom så här, men hur kan de stanna kvar? Mm. Vad är det för fel på de där kvinnorna liksom? Mm. Tills jag befann mig i en sån relation själv. Mm. Liksom, vet, oerhört våldsam, liksom höll på att kosta mig livet faktiskt. Mm. Och det beslutade ju hela den här Gotlands... tillvaron slutade ju med buller och bång och det blev jätteallvarligt. Den man jag levde med som fick en riktig knäpp liksom och skulle ha ihjäl mig faktiskt. Och då lyckades jag ta mig därifrån och larma polis eller kom till en granne som larmade polis och ambulans. Och ja... Men och det var ju första gången jag var inblandad med liksom poliser, rättegångar och advokater och hela den världen. Och det var ju oerhört skrämmande liksom. Men det jag vill mena är att när man befinner sig i en sån situation så har ens liv blivit så krympt liksom. Så man har bara den personen som har varit så enormt liksom ondskefull. Liksom. Det är bara den personen man tror man har. Och då... I mitt fall så gjorde jag ju allt för att liksom täcka upp för honom i strävan.
Ja, du
i rättegångar och så vidare. Jag försvarade hans beteende och så han fick ett mycket kortare straff. Men då kom jag ju tillbaka till Stockholm. Och då hade du kunnat gå hur som helst faktiskt. Hur som helst. Men tack och lov så var det ju väldigt många runt mig som blev oroliga. Jag fick ju liksom, ryktet hade ju gått att jag var tillbaka i Stockholm och jag fick ju ett bra jobb igen. Och det var ju bra att jag fick ett jobb igen liksom. Men jag var ju så psykiskt liksom i ett dåligt skick liksom. För jag hade ju inte fått hjälp med mitt posttraumatiska stresssyndrom. Liksom. För det var ju oerhört allvarligt det som hände på Gotland. Men det jag gjorde då, den medicinen som jag tyckte var bäst, det var ju att fortsätta dricka liksom. Mm. För det var ju det enda jag kunde tänka mig funkade. Och då var det liksom som en nedåtgående spiral igen och liksom bara negativitet och liksom allvarligt. Och ja, du vet, bytte jobb och när det inte började funka längre och... Sen så hittade jag ju ett jobb som jag trivdes så mycket med. Det var så himla roligt. Och det var så kul och det var på en filmtidning. Och det var ju liksom att knyta tillbaka lite till min gamla liksom värld med film och teater och så vidare. Och då någonstans började livet bli lite bättre. Tills det blev lite sämre igen. Det är ju så att är man en obehandlad sådär person. Då blir ju aldrig riktigt bra liksom.
Nej. Grundproblematiken.
Nej men alltså grundproblematiken är ju liksom alltså man är obehandlad. Jag behövde ju behandling och riktig förståelse och insyn i vad det var som var fel. Jag skyllde allt på alla andra. Och tyckte liksom att ja men vadå? Alltså jag var oerhört så ville försvara liksom mina skatter, det vill säga alkoholen och så vidare. Men och sen bytte jag ju jobb igen ifrån det jobb där jag trivdes så mycket. För att då hade det börjat bli lite bekymmersamt på det jobbet också. Mm. Och det var ju fruktansvärt egentligen. För de blev ju också så oerhört medberoende. Hela det gänget liksom som jag jobbade med och var jätteoroliga. Men du vet då, det började gå så långt liksom. Så det började få sådana saftiga konsekvenser liksom. I mitt mående, det hade börjat gå så oerhört fel. Och nu är vi någonstans inne i slutet liksom, av alltihopa. Och 2011, sommaren innan jag blev nykter, så så hade jag trillat, kommer jag ihåg. Eller jag kommer inte ihåg förstås, men jag hade tydligen trillat och slagit i mitt huvud. Och då fick jag en hjärnblödning. Så inte ens det gjorde liksom att jag lyckades komma på fötter. Jag var ju rädd liksom att det skulle hända igen förstås. Men då fick jag ju vara på någon neurologisk rehabilitering och så vidare i 3 månader. Och sen började jag jobba igen. Så det var ju liksom, du vet de här slag... Du vet de här gubbarna som man slår på Tivoli. Som studsar tillbaka. Som var jag liksom. Du vet att det hände någonting. Och sen så studsade jag upp igen som gubben i lådan. Men då började jag känna liksom att jag började bli liksom lite... Då började det här liksom locked in syndrom i mig själv. Att jag inte liksom, jag hittade inte mig själv längre. Jag var liksom fungerande, normal och liksom, du vet alltihopa. Men jag kände att jag var helt tom. Liksom. Och sista gången där, som jag sa, en dag i taget är det ju för mig fortfarande. Även om det är snart 9 år sedan jag tog en cocktail. Som det så tjusigt heter. Men sista gången som jag drack, det var ju... påsken 2012 och då, jag kommer ihåg att jag berättade det här för dig också tidigare, men då vaknade jag till i min lägenhet hemma på Mariatorget, Södermalm, Stockholm och bara tittade omkring och liksom, det såg ut som en orkan hade dragit, en tsunami hade dragit in i lägenheten. Det var liksom allt upp och ner, gardinerna hängde på trekvart och jag var så här och liksom burkar och pizzakartonger. Men du vet sådär som man ser på tv liksom, i någon sorts hemsk film. Och jag kände att det här är inte jag. Det här är inte jag. Vem är det här? Och istället då för att kanske liksom att tänka på något smart sätt hur man ska göra. Så då ringde jag över någon sorts vodkabud som kom hem med en flaska sprit. Och drack den på en gång. 5 minuter, 1 liter. Normala människor hade ju varit döda liksom, men jag kände ingenting. Nej. Alltså den rädslan, Sandra, liksom att inte känna, alltså jag ville ju bara försvinna. Det var ju bara det jag ville, men jag kunde ju inte det. Och då gick jag ner, traskade jag ner till detoxstället Mariapol.
Mm. Och du sa att det var en ganska lång vandring för dig.
Det var en lång vandring, det var nästan en Golgata-vandring. Och det är märkligt faktiskt. Alltså min lägenhet låg ju oerhört nära, det var ju kanske en 5 minuters promenad om man har friska ben. Men med mina ben var ju inte så friska längre, så det tog närmare en timme att komma dit. Och jag kommer ihåg att det var ju påskafton och det var ju massa festklädda, glada människor runt omkring. Och då frågade jag ett par så här, hej ursäkta, men har ni en cigarett möjligtvis, rökte på den tiden. Och de bara tittade på mig, vet, med så här avsmak. Och jag tyckte att jag såg ganska normal ut. Jag kom med min lilla mulberryväska och kashmirkappa och kanske mulberryhalsduk. Men alltså det var, spelade ingen roll vad man har på sig liksom. Det var ju, de såg ju bara ett vrak liksom. Och det kommer jag ihåg. Och sen kom jag ner på Mariapol och jag minns att jag tittade mig i spegeln och såg, det var som att titta in i en fotografi, liksom, ett gammalt fotografi. Det var liksom inget levande längre, det var bara stumt, liksom, platt. Och då gick jag runt där i ett par, 3 dagar på behandlings- eller på detoxstället och kände liksom mig som att jag gick i vakuum, liksom. Och på fredag den 13, ett par, 3 dagar efter jag hade blivit inskriven, så var det en kvinna som jag delade sal med som sa till mig, hörru du, Ann heter du, och jag säger ja, det heter jag. Kan du komma hit, för jag behöver säga en sak till dig. Hon var sängliggande och väldigt, väldigt sjuk. Och jag var väldigt motsträvig, jag hade ju som helst lust att prata med henne. Men efter mycket om och med så kom jag och satte mig på sängkanten och jag kommer ihåg hon la sin hand på mitt knä och så sa hon, du Ann, idag är det fredag den 13, men det kanske är så att det är en otursdag eftersom, för att det finns en stjärna som lyser över dig Ann, och den stjärnan ger dig hopp. Och det var vändpunkten. Det låter helt galet, men det var verkligen vändpunkten. Och jag kommer ihåg att det var liksom som att jag fylldes med liksom någon sorts växtnäring. Förstår du? Det var liksom så att jag började så här, du vet, jag började spritta och knaka. Och du vet, jag började så här, wow! Och jag började se färg igen. Jag har gått liksom runt flera år och bara sett svartvitt liksom, CP-färget. Och nu, bara, wow! Det var som att säga Kodak moment liksom. Och jag vet att jag ringde min mamma och jag sa, mamma, vet du om att det finns hopp för mig? Och det är klart hon sa ja. Ja, hon var en av de få sista personerna på jorden som trodde på mig. Och på den vägen ner liksom. Och sen så blev jag ju utskriven och den läkare som skrev ut mig från sjukhuset, han såg att någonting hade hänt och han hade känt mig ganska många år liksom. Och han sa, Ann, vad är det som har hänt? Jag bara, men herregud, vet du om att det finns hopp för mig? Han bara, ja, det är klart att det finns. Så sa han att gå på lite sådana här självhjälpsmöten. Och så gör du det i ett par veckor och sen så har vi ett möte. Och då gjorde jag det. Och fick möta folk som var likasinnade och liksom för första gången höra och lyssna på andra människor och känna igen mig liksom. Och bara fick en sån superskjuts liksom. Så det var helt fantastiskt. Och på den, och så tur i oturen, får man väl säga, att på den, då när jag var där i den tiden så hade jag blivit av med jobbet faktiskt. Så det enda jag hade kvar var min lägenhet och några halvtaskiga relationer liksom med vänner. Och den enda som trodde på mig var mina föräldrar med viss reservation liksom. Men då... Min dåvarande chef, han hade sett på sociala medier att någonting hade hänt. Liksom med mig, för jag bara spritte rosa drömmar. Och liksom, så han hörde av sig och sa, du Ann, vad är det som har hänt med dig? Ja, men herregud, jag är ju nykter, jag mår ju bra som helst. Ja, så han, vet du vad, du får ditt jobb tillbaka. Men en liten sak till och du åker ut med huvudet för liksom. Så du har ju fått jobbet tillbaka. Och... sen bara liksom så gick ju tiden liksom. Och sen så helt flux flux så hade jag 6 månaders nykterhet. Alltså det hade ju inte hänt sedan jag var 13 år. Det tror jag inte. Och då kom jag, då tog jag hela ligan liksom. Min vd och hela, alla mina kollegor. Och jag tror till och med min doktor var på ett sånt självhjälpsmöte. Och liksom jag tog en liten 6 månaders medalj. Jag höll nästan som ett Oscarstal. Liksom. Jag vill tacka min mamma. Jag vill tacka min läkare. Jag vill tacka min vd. Och det kan man ju tycka liksom är... jag skäms ju lite nu när jag tänker på det. Att det var liksom kanske lite självcentrerat. Men jag var så himla stolt liksom.
Det är ju en otroligt stark berättelse som du har. Ja, men det... jag blir lika berörd varje gång. Du har berättat det här, jag vet faktiskt inte hur många gånger nu, eller delar. Inte så sammanfattande kanske. Men det berör ju en, man kan ju förstå hur tufft det har varit. Jag tycker verkligen inte att du ska känna någon sån...
Nej, men alltså man just det där liksom känslan, jag kommer ihåg, det var nästan som att jag hade en Oscarsstatyett i famnen liksom. Det kändes så förbaskat stort. Och sen 6 månader senare så reste jag och min mamma till New York för att fira då 1 år nykterhet, plus att min mamma, hon gick i pension och jag fyllde 40, så vi hade ju jättemycket roliga saker att dela liksom, fira. Och då kommer jag ihåg när jag, då hade vi hittat ett självhjälpsmöte där jag kunde plocka med liksom, vad mer du vet, så det var ett öppet för självhjälpsmöte som man kan plocka med sådana som inte har samma sjukdom som jag. Så då plockade jag med min mamma, och när vi kom ut ifrån det mötet mitt på Times Square i stort sett, en liten sidogata till Times Square, så säger min mamma så att, Ann, ser du, titta upp i himlen. Och då var det en stjärna som lyste över möteslokalen liksom. Och det var så här, wow. Och jag var så här, mamma, ser du? Det var helt fantastiskt. Och det kändes också så här magiskt. Det kändes så här, liksom, att det var så här, wow. Alltså det finns en högre kraft. För min högre kraft är onekligen min stjärna. Som jag fick där av den tjejen på sjukhuset 2012. Fredag den 13. Och sen har ju liksom livet, alltså efter det... så har ju livet bara liksom på något vis vuxit. Alltså, och det är det som jag känner, och det var det som du sa inledningsvis som jag tyckte var så fint. Det här att njuta den tiden vi har på jorden liksom. Som du sa innan vi satte igång själva diskussionen, det är liksom, det är mitt motto. Att varje dag är liksom en present. Det är verkligen en present. För att jag som med, alltså jag har ju verkligen varit på en mörk plats. I ett svart hål liksom, utan, det var som stumt, det var bara tyst och mörker. Och se liksom sol och allt det fantastiska som vi har, liksom, det är ju alltså, vilken skjuts. Jag är fortfarande på den där rosa månen liksom, som jag var.
Ja, men det kan man ju nästan förstå när man följer dig, för jag följer dig i flera sociala medier och du delar ju väldigt vackert både när det är dåliga dagar och bra dagar, men också tycker jag något som jag ser att du har en otrolig fin tacksamhet till allt som händer dig.
Mm. Jag har till och med tatuerat på min fot, gratitude is the attitude.
Har du det?
Ja, och jag, även på armen faktiskt.
Visst, ja.
Nej, men alltså jag där 20, alltså när jag var ju där på Gotland, så var jag med om hemska saker och fick oerhörda ärr både på insidan i kroppen och även på utsidan. Och då istället för att se de här ärren, alltså de synliga ärren, så valde jag att sätta en stor tatuering över hela min vänsterarm, och ja, det är ju en lång sliv som täcker alla ärr jag fick. Och då efter, nu har jag liksom andra armen, när jag inte har varit med om en olycka, då har jag mitt nykterhetsdatum, fredagen den 13 april 2012. Och över det så står det gratitude. Liksom. Så tacksamhet är någonting som är mitt ord. Liksom. Eller ja, det är ju många ord, men det har någonstans blivit mitt ord som jag förespråkar och praktiserar liksom, varje dag, i den mån jag kan. Liksom. Tacksamhet och liksom inte gapa efter mycket mer liksom, utan vara tacksam för det vi har liksom. Mm.
Och det kan vi väl säga till alla som lyssnar, tacksamhet, vi som, många av oss i alla fall som jobbar som coacher, använder ju det som ett verktyg verkligen, för att tacksamhet kan på många sätt, både i litet och stort, reducera stress och ångest och annat, så det är ju ett jättebra verktyg du har hittat i din vardag.
Ja, absolut. Och liksom också så här enkla saker som inte är någon hjärnfysik egentligen, men som är någonstans mindblowing. Det är liksom att jobba med, alltså varje kväll när jag går och lägger mig så tänker jag igenom dagen liksom väldigt snabbt förstås. Jag håller på med långa inventeringar. Men har jag varit schysst i alla lägen idag? Har jag liksom varit den bästa versionen av mig själv? Ja, men det är klart jag inte har i alla. Alltså alla dagar är ju inte jag bäst. Vi är ju inte världsmästare på mode 3C liksom. Absolut inte. Men då istället då för att bygga på allt skräp som man gör. Så att man går tillbaka liksom dagen efter. Eller så pass mycket man kan. Och göra bot och bättring liksom. Att be om ursäkt. Hur svårt är det liksom? Att vara prestigelös, att liksom säga okej, men vet du vad, det där jag sa igår, det var inte så schysst, alltså snälla förlåt. Mm. Och liksom försöka vara en bra typ, liksom, för annars för min del så är det så att om jag bygger på mer, då till slut så kommer jag drunkna i allt skräp jag gör och så kommer jag förmodligen börja dricka igen liksom. Så att försöka hålla ett schysst, vara en schysst, mer en schysst person liksom. Mm. Så långt jag kan. Och sen varje morgon liksom, så var, ja, tack för idag liksom. Tack snälla för att jag har fått vakna idag. Och så tänker jag på min stjärna och liksom, så hoppas att jag får gå igenom dagen liksom. Sker din vilja, inte min liksom. Nu är inte jag särskilt religiös av mig, men liksom just de orden, sker din vilja, inte min. Tycker jag är bra, för att det är liksom när jag blir rätt, när det är bara jag som ska bestämma, då blir när jag är in charge så blir det ju fel liksom. Det är ju det som har varit mitt problem tidigare, att jag inte har kopplat på min högre kraft liksom för att guida mig. Inte för att jag liksom lägger mitt liv liksom på något vis, att jag inte tar eget ansvar, det är inte det det handlar om, utan det är bara att när det är jag som är regissör i livet och skådespelare och du vet, gör alla grejer och sufflös och ja, du vet, manusförfattare och allt det där, då blir det ju inte så himla bra liksom. Man måste ju bjuda in andra i livet.
Ta hjälp, eller hur? Ja. Mm. När du sa det där med tacksamhet så tänker jag på ett fint citat av Dag Hammarskjöld som jag tycker är så bra. Det är för allt som har varit säger jag tack och för allt som ska komma säger jag ja.
Superfint, ja, men det stämmer ju jättebra. Säga ja till livet, det var ju därför jag hamnade här i Mellanöstern. Säga ja. vad är det värsta som kan hända? Liksom? Säg ja.
Ja,
säg
men
tack
hur
och säg
hamnade
ja.
Du där? Det är ju, vet ju inte lyssnarna. Hur kom du till då?
Nej, det vet inte lyssnarna. Nej, förstår du? För att jag har ju liksom alltid varit... Alltså sen den här resan började då för 9 år sedan, så, eller jag innan det också förstås, så har jag varit ett biten av... travel bug. Jag älskar att resa. Det är ju, just nu i pandemitider så är det ju tufft liksom, att inte kunna resa. Och då är det ju bra att bo på en solig plats som Qatar. Liksom, där vi har palmer och väldigt turkost hav. Så det är ju trevligt.
Vi är inte alls avundsjuka, eller hur?
Ja, det är bra. Jag är tacksam. Men när jag skulle resa till Sri Lanka för, ja, vad är det nu? Snart 6 år sedan. På semester. Och stötte, hade en mellanlandning i Mellanöstern, i Doha, som har en stor flygplats, en stor hub där man connectar med andra flyg, och då skulle jag connecta till mitt andra flyg, men hade 8 timmar här i Qatar. Och då stötte jag ihop med en person som vi började snacka lite med på flygplatsen, som skulle gå ur flygplatsen, han bodde här. Och då så sa han, jaha, men så har du 8 timmar. Men vet du vad, följ med mig så bjuder jag på en kopp kaffe. Och så tar vi en middag. Och det var ju liksom inga konstigheter. Jag har ju alltid varit öppen med människor. Och du vet sådär, man känner ganska väl om det är någon som är lite lurig. Eller någon som är bra liksom. Så ja, men det gjorde jag. Så att jag följde med. Och vi åkte och tog en middag. Och sen så tog han mig tillbaka till flygplatsen. Och det är det här som är liksom, har varit lite min fara för tidigare. För jag har ju kastat mig ut och in och ut och in i förhållanden. Och varit gift några gånger och förlovat desto fler. Och du vet, och så tänkte jag så här, men nu är det ju min hjärna som spelar mig. Spratt, tänkte jag, det är ju jag som är galen. Jag är ju galen. Men jag tänkte så här, men han var väl en sötnos. Men vi höll kontakten, det gjorde vi. Och det roliga var när han släppte av mig på flygplatsen så var han tvungen att stanna sin bil och började faktiskt gråta. Och tänkte att där var hon flickan. Den flickan som är min flicka. Det är ju konstigt hur man kan känna det. Liksom. Och jag vet att jag postade på Facebook en bild på oss när vi satt där på restaurangen. Så kan du ta en bild på någon servitrisen? Kan du ta en bild på oss? Och jag minns att min mamma, hon var så här, hon bara hajade till så här. Men herregud, där är ju de där två. De där två. Plus att hon säger, men det där är en typisk Ann-person. Liksom. Så hon såg det innan jag själv såg det, tror jag. Men då höll vi kontakten och 6 månader senare så kom han och hälsade på mig i Stockholm. Och vi reste faktiskt till Gotland. Han tyckte att vi skulle göra ett gemensamt avslut av alla hemskheter som hände på Gotland. Liksom. Och då åkte vi förbi det här huset där det utspelade sig alla de här ondskefulla sakerna jag var med om. Liksom. Så tog vi ett gemensamt avslut. Och det var ju fantastiskt, bara en sån sak. Att känna en person i bara 6 månader. Och liksom genom att bara skriva i mig så ringas lite då och då. Liksom. Nej, men då blir vi fantastiskt kära förstås. Och inte bara för Gotland förstås, utan hela. Men så då hade vi ett long distance relationship i kanske 1,5 år. Och sen så tyckte jag att vi skulle levla upp och sa, men vet du vad, jag tror att jag ska flytta till dig. Och det tyckte han att jag, nej, men varför skulle jag göra det? Vi har, men det är väl fantastiskt som vi har. Att vi ses var tredje eller varannan månad. Och då tyckte ju folk att jag var våghalsig som sa upp mig från ett fantastiskt jobb där jag träffade dig, Sandra, i Almedalen. Det var ju hur kul som helst i jobbet. Men jag kände så starkt att det här var rätt. Men jag tog ändå 6 månaders tjänstledighet liksom, för att safea upp. Och sen hade jag tjötat mig till, verkligen tjötat mig till ett 3 månaders gig på brittiska handelskammaren i Qatar. Jag tjatat till mig jobb och för att liksom öppna lite dörrar. Så att ja, det gick ju bra. Så då flyttade jag 2017 till Qatar. Och sa adjöken.
Och du har inte kommit hem sen dess?
Ja, jag har varit hemma. Det har jag ju absolut. Och hälsat på och liksom sådär. Men det känns, det är så himla konstigt, Sandra. Därför att första gången jag kom hit. Alltså det var ju mitt i sommaren. Det var i juli. Och då är det ju som varmast här. Det är ju nästan 50 grader varmt. Och det var nästan som en känsla av att komma hem. Inte för att det var varmt. Men jag vet inte. Det är någonting med Mellanöstern. Som känns så oerhört hemma. Märkligt nog med en flicka som är från Skandinavien. Liksom. Nu är ju min man. Vi har ju gift oss. Och min man, han är ju en engelsman. Så han är ju inte katarisk. Han är engelsman och har bott här i 14 år. Men vi, det är fantastiskt vad som finns bakom hörnet. Liksom, om man bara vågar. Om man vågar.
Just det, för det är ju några tillfällen hoppa. Där du verkligen har vågat både att följa med i den där bilen och ta den där kaffen. Och, jag tänker också på något annat som vi påade det här programmet lite med. Att du har ju dels tagit den här långa resan som kanske inte alla känner igen sig att gå från en jättetuff situation till att ha ett riktigt bra liv. Mm. Men något som jag tycker är häftigt som hände dig förra året, det var att du blev arbetslös på grund av corona.
Precis, och det var ju exakt faktiskt, exakt ett år sedan. Eller ja, det var ju sista, jag tror det var sista februari förra året som min dåvarande chef, då jobbade på ett filmproduktionsbolag här i Qatar. Och på grund av pandemin och så blev jag av med jobbet och jag liksom, det var ju en sån chock. Återigen liksom, då hade jag ju någonstans återigen lyckats bli så personifierad med jobb och sådär. Men tack och lov så hade jag ju min grundan med mig. Och min högre kraft. Och alla, min man och min familj, min mamma och min pappa. Men du vet, alla var ju med mig liksom. Så då var jag ju lite ledsen och lite chockad förstås i de första dagarna. Men, och det var ju, det här är ju långt ifrån ensam vi har varit med om. Men det är ju många som har blivit av med jobb liksom. Men istället för att komma ner i någon sorts nedgående negativ spiral så hoppade jag på en utmaning tillsammans med min man. Han sa det, Ann, vet vad, vi ska bestiga Mount Everest i vårt trapphus. Och då hade han är extremt duktig på att räkna och vara liksom, du vet, han är ju ett snille. Får jag säga, min man. Så han hade räknat ut att vi skulle gå 200 våningar om dagen i vårt trapphus. Alltså 200 gånger upp, 10 trappsteg. Och 200 gånger ner, 10 trappsteg. Så det är en jäkla massa trappor. Så då gjorde vi det. Och då skulle vi göra det i 30 dagar. Och då skulle vi nå upp till Mount Everest och ner. Så då gjorde jag det. Alltså, och då hade jag ju någonting att göra. Och det var helt fantastiskt. Så då besteg jag Mount Everest. Men det räckte ju inte bara med Mount Everest. Utan vi tog Kilimanjaro också.
Jag kan tänka mig.
Och det var 20 dagar. Samma sträcka. Alltså 200 våningar om dagen upp och ner. Men 20 dagar bara. Så att under 50 dagar så lyckades vi bestiga 2 väldigt höga berg.
Ja.
Så det var väldigt roligt. Häftigt. Plus att det gick ner oerhört många kilo. Ja, som jag nu har gått upp igen.
Kanske. Ja, men vilken grej. Och det där tänker jag att jag träffar i alla fall många som är lite less nu efter ett år med corona. Mm. Och som kanske, jag tycker det är ett sånt fint exempel på vad man faktiskt kan göra hemma i sin... just så många känner att de inte kanske vågar ta sig ut utan Nu säger jag inte att alla ska bestiga Mount Everest i sitt trapphus. Men...
Nej, absolut inte. Men jag tror att det är viktigt att man liksom, du vet, ser till vad vi har. Och återigen vara tacksamma liksom, för att vi faktiskt är kvar. Det är ju väldigt många tyvärr som har förlorat sina nära och kära och vänner och sådär. Och det är ju horribelt. Men att vi är faktiskt här. Vi är kvar, i alla fall idag. Och vi har en skyldighet också till oss själva och vår inre kraft, liksom, samma som vår högre kraft, att ta vara på den då. Liksom. Mm. Nu låter jag som en så här riktig sån helylle tjej som bara, ja, säger ja till livet. Men faktum är att man, alltså, jag blir så ledsen när jag själv befinner mig ibland och är en negativ sväng. Liksom, så, jag är så trött och det är så mycket att göra. Men vänta, backa här nu lite och var lite tyst nu. Utan då är det bara så här, men herregud, det är ju tacksamhet igen. Liksom. Jag är här en dag till i den här karusellen som heter livet, som är en livesändning. Liksom.
Ja.
Precis som vi pratar nu. Det är en livesändning och det blir inga repriser. Liksom. Jag kan inte backa, utan jag måste bara fortsätta gasa liksom, och vara schysst och vara snäll.
Verkligen. Ja, det är så
och bestiga trappor.
Ja, kan vara det. Ja.
Men det roliga var att vi skulle ta Kebnekaise sen då som tredje berg. Men då var jag så uttråkad. Och jag bara kunde inte göra det mer.
Nej.
Jag kunde inte göra det.
Då får hitta något nytt trapphus att bestiga. Inte samma
kanske. Ja. Men jag tror att det är viktigt att ha mål och riktning och rutiner. Även om det låter jättetråkigt. Men rutiner för mig, det är mina bästisar. För att då håller jag mig i schack. Liksom. Då vet jag, då har jag en mål och riktning istället för att bli liksom, gå vilse i labyrinten med mig själv.
Just det.
För labyrinten med mig själv är ingen bra kompis. Utan jag måste liksom, du vet, gå utanför mig själv och vara till hjälp för andra. Liksom. För det är ju det, när vi gör någonting gott för en annan, det är, och gärna utan att de andra vet om det. Liksom. Förstår du? Och inte ta cred för att jag är så himla god, vilken god människa jag är. Nej, men då blir man ju skenhel, liksom. Det är ju inte bra.
Nej, men det tycker jag verkligen inte. Jag, som sagt, jag kommer faktiskt inte ihåg det, vilket år det var vi träffades, men det måste väl ha varit 7 år sedan.
Ja, men det kan inte nog stämma. 7 år, hur länge har jag bott här? 4. Jo, men det stämmer nog, ja. Det är nog 7 år sedan vi träffades.
Och jag tycker verkligen, som jag inledde med, att du både ser och bekräftar människor och finns där för människor liksom när de behöver det. Så jag upplevde, i alla fall har aldrig upplevt det med dig, att du gör det för din skull utan att du verkligen gör det för andra.
Ja, men jag tror att det handlar väldigt mycket om det här med liksom att alltså, det fanns ju så oerhört mycket folk för mig när jag behövde hjälp. Och det är någonstans ett sätt att pay it forward, liksom, ge tillbaka. Du vet att man ja, men alltså, ja, nej, men det är väl fantastiskt att man har en, inte liksom att man kanske behöver trycka pengar ner i folks halsar hela tiden, men att vara en god människa och vara snäll. Snäll är gangster, det är det bästa gangstertips, liksom. Det är snällhet.
Ja, vi ska aldrig...
Schysst gangster.
Vi ska alldeles runda av här, men du har fått välja en låt till. Och innan vi rundar av så vill jag också bekräfta dig, Ann, för att du inte bara har varit modig att dela med dig av din historia. För jag vet att det inte är så lätt att blotta sig så här fint som du har gjort. Och jag hoppas att lyssnarna har fått tips och idéer på hur de kan tackla sina utmaningar i det du har berättat. Men sen har du valt en avslutande låt här som heter Servant of Peace.
Yes.
Vad betyder den för dig?
Alltså den betyder så himla mycket. Alltså den har ju varit min snuttefilt, den låten. Alltså det är så många dimensioner på den låten. Den är, alltså för mig har den varit liksom så här, när jag har blivit lite stressad eller behöver lite tröst. Eller bara behöver bli lite upplyft, då lyssnar jag på den låten. Den är fantastisk. Och nej, men den är grym, plus att den också i ett stycke, nu tror jag att hon sjunger, den här artisten sjunger på sanskrit, kan man säga så? Jag tror att hon gör det, men då är det en strof liksom någonstans i mitten på låten där hon citerar Franciscusbönen. Vilket betyder den bönen, återigen, jag är inte superreligiös, men innebörden av den bönen är helt grym. Alltså den är den bästa, bästa, bästa. Så googla Franciscusbönen så får ni någonting att hålla i handen, tycker jag.
Ja, härligt. Och hon heter, lite svårt att uttala, men Snatam Kaur, va?
Yes!
Ja. Och innan vi kör igång den så vill jag tacka dig så otroligt mycket för att du var med, Ann. Hoppas att du vågar komma tillbaka. Det kommer säkert hända mer i ditt liv som är värt att dela med sig av. Jag är helt övertygad om. Och nästa gång vi sänder Radiocoachen är 12 mars. Och då kommer också en annan häftig kvinna som heter Lina Goldén. Och som har använt coronatiden till att förverkliga en bokdröm. Och hon är också en häftig erfarenhet om hur hon har låtit en stark förebild i sitt liv coacha henne i livet. Och jag hoppas att vi ses då. Ha det så bra. Hoppas att ni har tid och lust att vara med den 12 mars. Tack Ann. Och nu
Tack.
Kommer låten här.
Hej då!
Sarega hatred, let me so love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy.
Ja, det där var alltså Servant of Peace med, ja nu ska jag säga det igen här, Snatan Kaur. Och en väldigt vacker låt som jag kommer tacka Ann för. Jag kommer lyssna på det många gånger efter det här. Ett härligt samtal, och jag hoppas att ni också lyssnare har fått glädje av att lyssna på Ann. Och att ni vågar komma tillbaka den 12 mars då. Kommer Lina hit och berättar om hur hon har blivit coachad av livet. Och vi har alltså sänt till nu idag på webbradiokanalen Av egen kraft. Radiocoachen, coachad av livet. Och vi sponsras av Betongfabrikens coworkingkontor. Så jag vill gärna, om du har förslag på personer som antingen, som Ann idag, har blivit intervjuad. Och, eller om du kanske är lika modig som Ann och vill coachas direkt i programmet. Så mejla till radiocoachen@sigtuna.nu så kan du också vara med i programmet. Välkomna, och vi hörs. Då fortsätter vi med lite musik här tills nästa program. Read your mind, 'cause you're silent, you don't make a sound when your world breaks down. Said she'd been untrue.